Varmt välkommen till Stockholm Talks, en podd som drivs av Fastighetsägarna Stockholm. Vi lyfter upp ämnen om Stockholm och stadens framtid. Vilka är våra möjligheter? Vilka är våra utmaningar? Vad gör Stockholm att trivs, att besökare vill komma tillbaka och att företag vill etablera sig här? Och under våren kommer vi rikta särskilt fokus på Stockholms attraktionskraft inom olika områden som är viktiga i en stad som Stockholm. Jag heter Per Slingman och kommer leda dessa samtal under våren. Idag så ställer vi oss frågan om hur framtidens mobilitet kommer se ut i den urbana regionen Stockholm. Alltså inte bara Stockholms innerstad utan regionen Stockholm, storstadsregionen. Och med mobilitet så menar vi i grunden hur vi transporterar oss människor och hur vi transporterar det gods vi på olika sätt är beroende av. Och naturligtvis så gör vi det utifrån perspektivet hur vi kan skapa en hållbar stad och på ett sätt som skapar flexibilitet och minskar tidsåtgång. Och det är dessutom så att hela den gröna omställningen, där kan man ju säga att omställning och transportsystemet är en väldigt bärande del och framförallt den del som är bärande de kommande åren. Och frågan är ju då, hur tar det sig uttryck i en stad som Stockholm? Och mobilitet är också ett område som är i väldigt stor förändring. Det handlar ju såklart om elektrifieringen, men det handlar också om delningstjänster och att det här har blivit en faktor som är mycket, mycket viktigare för attraktionskraft. Det senare är i alla fall en tes som jag själv har och som jag tänkte vi skulle diskutera. Och till min hjälp här och har vi två stycken gäster. Pelle Sjögren från Mobility 46. Du är grundare av det här företaget, affärsutvecklare. Du ska strax få berätta mer om vad det är. Du har också tidigare grundat delningstjänsten Elbilio. Marlene Sjödin från Tyrens. Du är chef för trafik, mobilitet och strategi. Varmt välkomna.
Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket.
Bra, Marlene, hur ser en arbetsdag ut för dig?
Ja, det kan vara att jag sitter hemifrån ibland eller att jag är inne på kontoret. Vi har 50-50 ungefär. Jag pratar med kommuner. Jag jobbar hälften i uppdrag. Det kan vara åt kommuner som jag sa eller det kan vara åt byggaktörer. Jag jobbar också som chef då för min grupp. Vi är 12 stycken i gruppen, inklusive mig själv. Det är mycket möten om dagarna och i projekten som jag jobbar med så är det allt ifrån trafikstrategier och mobilitets- och parkeringsutredningar till bygghandlingar. Mm,
du är baserad i Stockholm men jobbar egentligen åt kommuner både i Stockholmsregionen men också i hela landet.
Precis, konsult.
Har mobilitetsfrågorna blivit viktigare?
Absolut. Jag började ju min karriär 2011 direkt efter skolan och jag kan säga att då var det ju inte riktigt prat om mobilitet och beteenden, inte alls i samma utsträckning som idag. Så trots att jag inte har varit i branschen så himla länge så har det hänt hur mycket som helst.
Och vilka färdmedel använder du själv oftast?
Elcykel.
Elcykel, ja. Pelle? Ja. Mobility 46, vad är det för någonting?
Ja, men vi är ett SaaS-bolag som i 12 år nu har jobbat på ett affärssystem för fastighetsägare för att hjälpa dem att få högre avkastning på sin tillgång och parkering. Mm. Så kort och gott handlar det om att hjälpa dem få högre beläggning, för det ser vi. Och när vi började framförallt 2011 så hade man ingen fokus på den här tillgången egentligen. Så vi vill hjälpa till att med teknik få hög nyttjandegrad av parkeringsytan.
Mm. Och det vi kallar parkeringsyta har väl också över tid förändrats. Vi skojade lite om det precis på vägen in här. Att man tenderar att kalla det för mobilitetshus snarare än parkeringsplats.
Ja men exakt, och det är precis. Det har ju skett och sker en enorm transformation i samhället som väldigt mycket adresserar till parkeringsytan. Och parkeringsytan för oss är ju både om man säger då inom ett hus, alltså ett garage. Men det kan också vara utomhus i en öppen parkeringsplan. Men självklart så ser vi att den här transformationen sätter ju nya krav på den här tillgången. Och hamnar också under andra rubriker. Det som förut hette parkeringsgarage kanske man idag försöker döpa om till mobilitetshus.
Mm. Men skälet till det är väl i grunden att man också ser att den svara mot andra funktioner. Exakt. Än traditionell parkering.
Exakt, det är precis det som är. Och för i vårt perspektiv då som försöker vara nära fastighetsägarna så ser vi det här som enorm potential. Vi ser ju egentligen att nya affärer flyttar in till den här tillgången. Och det är så otroligt viktigt som vi ser att man förstår den möjligheten som håller på att öppna sig nu. Både utifrån ett affärsperspektiv, men det handlar också, tror jag, om att det här är oerhört viktig infrastruktur för alla, om vi nu tar Stockholm eller överallt, medborgarna, men också för den enskilda hyresgästen. Så att vara med på den här transformationen och möta den är, tror vi, jätteviktigt ur flera perspektiv. Både intäktsmässigt, men också för att ha nöjda hyresgäster.
Mm. Så här, jag tänkte att vi ska röra oss genom några frågeställningar. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann fritt och öppet och visionärt. Och om jag säger framtidens mobilitet i Stockholm. Lite oklart vilket perspektiv vi har. Men jag tänkte inte vi skulle ha perspektivet liksom här och nu och vad som kommer hända imorgon. Utan om man drar ut tangenten lite grann. Marlene, vad ser du framför dig då?
Som du sa, det är en otroligt bred fråga. Men jag ser framför mig en bilfri innerstad och en region där man kan resa till och från målpunkter som man vill. Helt enkelt. Enkelt.
Mm. Vi säger att innerstan då är bilfri. Och då misstänker jag att du menar den traditionella egenägda bilen. Eller fossila bilen framförallt.
Precis.
Hur transporterar vi oss istället?
Jag tänker att vi har delningstjänster. Det kanske finns robottaxis som vi åker i. Mer cykel och mer gång, tänker jag, i de centrala
och
vägarna.
Robottaxis är egentligen autonoma elektrifierade fordon.
Stämmer.
På olika sätt.
Ja. Mm.
Eller vad dyker upp i din hjärna? Vad är för bilder som dyker upp? Framtidens mobilitet?
Men jag delar ju absolut Marlens vision om att vi ska kunna få ett mycket mer bilfritt Stockholm. Jag ser ju idag att bilfritt för mig kanske inte handlar om att bilarna helt försvinner från Stockholms innerstad. Men de försvinner mer och mer från Stockholms gator. Det vill säga att vi kan bygga om parkeringsytorna i gatumiljö till mycket roligare ytor. Däremot så ser jag att mobiliteten och bilen finns kvar. Delningstjänster kommer att addera flexibiliteten för de som inte vill ha sin bil. Jag tror fortfarande att vi kommer i framtiden ha en målgrupp som tycker om att köra bil. Det är en upplevelse att köra bil och de kommer antingen att kanske ha en delningsbil och dela mellan varandra. Olika fordon kanske. Men jag ser också de som har sin egen bil och den finns placerad i alla de utrymmen som vi redan har byggt i staden. Men de ligger inte på markmiljö, de ligger i de över 1000 garage som finns i Stockholms innerstad.
Mm. Ser du också framför dig det som Marlene kallar robottaxi eller autonoma fordon?
Ja, men definitivt. Det är absolut.
För det intressanta med det också, det är ju att priserna eller kostnaden för transporter kommer att sjunka dramatiskt. Och det kommer ju möjliggöra en helt annat möjlighet att utnyttja det.
Ja.
Och jag tänker också så här, för Marlene, du sa i början här, innerstaden kommer att vara fri från bilar. Men om man ser en värld eller en stad framför sig där man har mer av autonoma transporter som är mer anropsstyrda och där kostnaden sjunker dramatiskt, så kommer väl det vi kallar innerstad att vidgas.
Så är det absolut. Men jag tror att om man då har andra möjligheter att resa, att man inte alltid måste ta bilen, så var det som du var inne på här, Pelle, att det kan skapa ytor för att göra andra saker med staden. Till exempel så har vi ju klimatpåverkan, det vet vi ju allihopa. Och man ser ju att om man får in mer träd i staden så kommer ju temperaturen på gatorna att kunna sjunka. Och som det är idag när man sitter i projekt och jobbar, så är det lite svårt att få in de där träden när cykelbanorna ska vara x meter och körbanorna x meter för att bussarna ska komma fram och så vidare.
Så att, tror ni, jag vet att Anne Hidalgo som ju är borgmästare i Paris, när hon har pratat väldigt mycket om den här 15 minuter staden. Och den handlar ju väldigt mycket i grunden om att faktiskt utmana bilen, friar ytor för annat. Och i den diskussionen, jag vet att i en valrörelse och sådär, så pratar hon väldigt mycket om att man skulle börja tänka helt annorlunda. Vi ska skapa gator för barn och platser för äldre. Alltså helt plötsligt så kan vår fantasi, ibland tänker man att en stad är ganska färdigbyggd och statisk, men plötsligt så öppnas ytor. Och vad tror ni, vad skulle Stockholm kunna ha när vi får nya ytor?
Jag tror att man kan skapa väldigt mycket bra saker. Man kanske har lekgator det har man ju testat. Man kan ha sommargågator fast mer permanent. Det har man ju också testat och det är ju en succé varje sommar. Nu har ju Stockholms stad också testat vintergator. Och det tror jag att man kan permanentisera de här gatumiljöerna på ett helt annat sätt. Det skapar ju liv, rörelse, mer aktivitet, bättre sociala tillgångar.
Och jag tänker kanske också mer boende.
Absolut. Mm. Och mer attraktivitet.
Eller vad ser du? När fantasin kickar in här.
Nej, men jag tror också på det. Och jag tror så här att får vi möjligheten att ersätta den här parkeringsytan med allt det som du nämner, Lin, så tror jag också vi kommer att få ett... Jag hoppas i alla fall att vi kommer att få en ny miljö där vi liksom inspireras till att kanske röra oss mer också själva. Det vill säga att vi kanske går mer, vi cyklar mer, eller visst, vi kanske tar en elsparkcykel, men att vi liksom mera kan vara ute i det fria i den här miljön, som kanske idag blir lite begränsad med alla de bilar som vi måste ta hänsyn till, och både att de kör på gatan men också att de ska parkera där. Så det finns, men också ersätta dem såklart med alla de här liksom upplevelseytorna som redan finns. Jag själv älskar ju när man gör sommargator med kaféerna får flytta ut. Det är väl en fantastisk liksom vision att fortsätta och kunna addera då kanske växtlighet som också permanent finns i den ytan. Idag är det ju trätrallar som flyttar ut på gatan och får flytta in igen.
Mm. Bra, jag tänkte att den nästa fråga vi ska röra oss mot, det är ju mer kanske det som kommer skapa förutsättningar för det här, nämligen det vi kallar för mobilitetstjänster. Och då är frågan så här, vad finns det idag och hur kommer de se ut framöver? Vad säger ni?
Ja, om jag ska börja så ser jag att för mig är ju mobilitetstjänster idag är i mina ögon två saker. Det ena är ju det vi idag ser som delningsekonomin och de fordon som växer fram där. Vi har ju sparkcyklar och vi har bilar och vi har lådcyklar och andra saker. Det är ju en del av mobilitetstjänsten som jag ser som handlar om att vi kan dela fordon mellan varandra och jag kan få ett större utbud av fordon om jag ska äga alla de här själv.
Och man kan accessa den typen av fordon som man har behov av just här och nu.
Ja, men precis. Och såklart också inkopplat till, som redan aktörer idag gör, till befintliga kollektivtrafiknätet och så vidare. Så att jag får liksom en helhetsupplevelse. Men som jag sa inledningsvis också, jag tror också att kanske det kommer vara en del är min eget ägda fordon. Det kanske är en komponent i den här paletten. Däremot så tror jag att, och det ser vi ju redan nu, att det här kommer ju vara rena fordon. Det här är ju elektriska fordon som inte släpper ut avgaser. Den utvecklingen tycker jag är otroligt härlig och inspirerande och vill främja.
Och ser du också framför att vi pratar om rena elektriska, att de här olika fordonen också fungerar som batterier för varandra och för samhället, att man också har ett smart energisystem?
Ja, men definitivt. Det kommer ju bli så att i och med att de här fordonen är ju bärare av batterier, så är ute ju de en komponent. Vi är med i ett sånt projekt just nu där man ser just att har du en stor yta med parkering där bilar står med batteri, som är batteridrivna, ja, men då kan de utgöra flera liksom stödfunktioner till nätet och till egentligen hela diskussionen av elektricitet.
Och tror du att vi kommer ha liksom en plattform som kommer in i alla de här, eller kommer vi ha en mångfald av plattformar? För det märker man ju idag att det är många aktörer som försöker vara plattformen där man samlar olika trafikslag.
Ja.
Kommer vi ha ett Facebook för trafik?
Det är ju en härlig tanke från ett slutanvändarperspektiv.
Ja, kanske. Jag vet inte. Det finns olika sätt att se på det.
Ja, jag kan inte se det i en nära framtid i alla fall.
Jag tänker, vilken roll ser du att kollektivtrafiken spelar i det här?
Nej, men de har ju ett basnät som jag tror vi alltid kommer att liksom vilja nyttja. Och de bygger nog en viktig funktion. Sen kanske de också behöver och kommer att ha möjlighet att kunna se på nya fordonsslag. Men ett kollektivt ägt fordonstransportmedel, det tror jag alltid kommer att finnas som ett inslag i den här paletten.
Marlene, vad säger du?
Ja, men jag håller med. Jag hoppas ju på den där plattformen som
Facebook
kan samla...
Ja, verkligen.
Jag tyckte det var en bra idé. Nej, för som det är idag så är det väldigt svårt för brukare att göra rätt. Och kommer man till Stockholm, man har inte varit hit tidigare, det är jättesvårt att veta vilken kollektivtrafikapp ska jag använda. Vilken elsparkcykel, det finns hur många som helst. Jag vet inte vart det står bil. polar, vad är det för någonting som gäller här? Det är väldigt svårt att idag, om man inte är en aktiv användare, att faktiskt göra de rätta valen. Här kanske kommunerna skulle kunna, eller regionerna skulle kunna vara mer delaktiga och skapa den här samordningen som finns. För jag tror att i de hus som man har byggt idag, där det står bilpool i garagen, det är ju svårt för bilpoolsleverantörerna att faktiskt få ekonomi i det. Det har vi ju sett. Och jag tänker att om man på något sätt kan dela även de bilpoolerna till allmänheten, till flera, inte bara de som bor i huset, att man liksom samnyttjar på ett helt annat sätt.
Jag tänker i vissa städer så märker man väldigt tydligt att de som står för kollektivtrafiken också tar på sig den här rollen att försöka liksom vara en aggregator för andra trafikslag.
Precis.
Skulle det kunna vara en väg, tror du, i Stockholm?
Det skulle kunna vara en väg. Mm. Det är inte lätt, det säger jag verkligen inte. För det är många leverantörer och marknaden som styr och så vidare. Men det hade varit bra.
Mm.
Jag tycker också man kanske behöver titta på det utifrån. Det finns, för mig är det uppdelat i två målgrupper. Vi har stockholmaren som bor och lever i staden. Och som egentligen har sina vardagliga transportbehov. Den målgruppen tror jag kommer att hitta sina transportslag och liksom återkommande nyttja dem. Vi pratar ju mycket om det här som är abonnemangskunden, det vill säga den som i vår värld parkerar och laddar och kanske vill använda fordonen återkommande. Sen har vi ju besökaren som kommer till Stockholm vid fåtal tillfällen, kanske till olika platser. Och jag tror att det är viktigt att man håller isär de här, för jag tror att det är olika kundresor, olika kundbehov.
Mm, så är det ju absolut. Men jag tänker också lite grann att man brukar ju tänka sig att vi människor är väldigt vanestyrda. Och det är klart att med en förbättrad och förenklad mobilitet så kan det ju få oss att nyfiket faktiskt hitta fler delar av vår egen stad.
Absolut.
Så att det ligger någonting i det. Jag tänker också, vi nämnde ju kort så här, du sa kollektivtrafiken är någonstans basen. Men ser du att det finns ett stort behov att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm?
Ja, alltså nu lever ju inte jag i Stockholm.
Nej.
Jag har levt i Stockholm.
Du har lite utifrån perspektiv.
Ja, utifrån perspektiv.
Du är liksom en majoritet i så fall, icke född i Stockholm.
Exakt, jag får representera den rollen idag. Det tror jag säkert att det gör. Och framförallt som du var inne på själv, det kanske är så att man ska se det som att det finns andra fordonslag. Idag har vi ju liksom några bas...
Mm. Vi ska komma in på ett fordonslag som jag tror
ja.
Att...
Men definitivt, alltså, det är väl någonting man alltid ska utmana sig i. Hur kan vi hjälpa både Stockholm och besökaren att ta sig till alla våra platser?
Vad säger Malén, ser du ett behov av att utveckla kollektivtrafiken?
Absolut.
Och vad är det, vad är behoven, om vi ser kort sikt och längre sikt?
Ja, men jag tycker spårvägarna som byggs och den spårburna trafiken är ju... Ja, artären i hela Stockholm, så att det är absolut. Men jag tror också att vi behöver skapa fler möjligheter att resa på tvären. Det har vi pratat om i regionen väldigt många år. Fortsätter att prata om, och det byggs. Och, det,
och spårbundet då?
Spårbundet. Mm. Men även, man kan tänka buss också. Man kan tänka bus rapid transit som är hög.
Mm.
Ja.
Ja, bra. Vi har ju pratat igen om bilen. Så att, jag tänkte att vi skulle gå på ett annat område som bygger lite grann på det här med möjliga framtida transportslag. Nämligen vattnet. Skulle vi kunna använda vattnet mer som en plattform för transport? Vad tror ni?
Jag skulle säga ja.
Mm. Och vad ser du framför dig?
Ja, men jag tänker så här. Idag när vi planerar i staden så ser man ofta vattnet som en barriär. Och istället för att tänka att man måste bygga en bro eller bygga då kollektivtrafik under mark och sådär. Varför inte nyttja vattnet med båt? Mm. Men då elfärjor, tänker jag. Likt den Södermalm, Kungsholmen som
ja,
man har.
Ja, precis. Och det finns ju också en färja mellan Kungsholmen. Ja, precis, den Kungsholmen. Mm. Den som heter SEAM. Jag vet inte hur det uttalas. Z-E-A-M. Som är väldigt intressant, för den är ju autonom.
Ja.
Och det kan ju vara så, det är ju ganska tydligt att Stockholm ligger inte i fronten när det gäller att vilja testa och bejaka autonoma fordon i städer. Men det kanske är så att vi skulle kunna ha båten och vattnet som en språngbräda för att sen också mycket tydligare testa på mark med bil, så att säga. Men vad får jag säga så här, vi börjar ju så här, man ser liksom lite mer visionärt framför sig. Och det finns ju städer i världen som av i sin natur använder båten, vattnet jättemycket. Venedig, Amsterdam kan man i viss utsträckning säga gör det och sådär. Att skulle Stockholm kunna bli ett Venedig i trafikslag? För du pratade om det spårbundna som artären. Mm. Och hur mycket skulle vattnet också kunna bli en del av artären? Eller är det liksom ett lite mer lustfyllt komplement? Eller ett komplement som svarar mot vissa specifika strategiska sträckor?
Men precis, jag tror det. Att det är vissa strategiska sträckor. Ta till exempel, nu bor jag i Nacka. Att ta sig till Lidingö, då måste man, om man då inte tar vattenvägen, ta sig hela vägen in till stan och runt. Istället så hade man kunnat skapa en båtlinje. Nu går det ju båtlinjer här idag, men
de kan gå
fler oftare och kanske till andra delar mellan Nacka och Lidingö, till exempel. Mm. Det tror jag.
Något mer kring vattnet? Luften då? Drönare, nu kommer vi in på de viktiga transportslagen här.
Ja, luften är ännu mer fri kanske på ett sätt än vad vattnet är. Ja, men det är väldigt spännande båda delarna, båda dimensionerna tror jag. Vi kommer att se att vi kan använda på ett mer utvecklat sätt. Både i form av att vi kan, luften som du säger, det har vi ju inte egentligen idag i den utsignalen.
Ja, nej, men jag har pratat i ett annat sammanhang med Charlotte Eisner heter hon. Hon jobbar med affärsutveckling på SEVT, alltså Secker, som ju egentligen är ett helt nytt varumärke som är födda in i elektrifiering. Och när de ser framför sig mobilitet så tänker de att man har autonoma elektriska fordon som därmed också fungerar som batterier och kan gå in och supporta och stödja där det finns energibehov. Men också taken är laddplattor för drönare. Mm. Vad ser ni att drönare skulle kunna spela en roll i vårt trafiksystem?
Jag tror att det i så fall ligger på mycket längre sikt.
Och vad är längre sikt?
Ja, 30 år kanske.
30 år, ja. Ja.
Nu gissar jag.
För definitionen av längre sikt har ju förändrats över tiden.
Så absolut. Mm. Men det jag tänker på det är att det kanske är svårt att få in drönare i tätbyggda miljöer idag. Vi har mycket restriktioner kring var man får flyga och sådär.
Så att det är ju lagar och regler som man kan ändra på.
Absolut, men bara det tar ju ganska lång tid också. Däremot tror jag att det kanske kan finnas möjlighet att köra transporter ut till skärgården till exempel, där det inte är lika mycket.
Det finns ju ett projekt just nu där man transporterar hjärtstartare. Mm. Som att man har det som del i sjukvården. Det visar sig att det går i många fall att göra mycket snabbare transporter.
Precis. Mellan sjukhus är ju jättebra. Mm. Det kan jag se i och för sig.
Mm, så du är mer inne på gods än människor?
Ja, som det ser ut nu.
Mm. När du tänker luften och framtidens mobilitet, vad ser du?
Ja, nej, men det ligger väl närmast i hans. Jag tänker nog också gods primärt. Jag tycker transportslag drönare är väldigt intressant på det viset att vi ser det. Den kan liksom starta och stoppa från en liten yta och den använder luften. Liksom. Och vi har ju redan nu teknik med precision. Liksom. Och hela den här autonoma dimensionen i en drönare, ja, men den är ju självklart från början. Vi har liksom inte byggt drönare med en chaufför. Utan
då är det ju ett flygplan.
Ja, precis.
Eller en helikopter.
Eller vad det är, där liksom en chaufför finns med. Så att det är klart att den fordonslaget hoppas jag. Jag tror att det går att göra jättemycket spännande saker med det för att avlasta transport. Men kanske också i framtiden transport av människor. Mm. Och jag tror också det här med båt, vi går tillbaka till det, jag tror att samma sak där, i och med att du får möjlighet att göra autonomt och framförallt rent, alltså elektriskt drivna fordon eller om någon annan slag som inte i alla fall släpper ut växthusgaser, så ser jag att vi kommer kunna bygga upp en annan liksom, ett annat linjenät med en högre frekvens.
Kommer vi ha tidtabeller i framtiden? Jag vet att om man tittar på det, nu pratar vi från Stockholm och staden, men tittar man på kollektivtrafik utifrån ett mer landsbygdsperspektiv så tittar man ju väldigt mycket på att den anropsstyrda autonoma transporterna, där man egentligen helt släpper tidtabellerna, bygger mycket mer på databehov som finns.
Ja, där kan jag ju lägga ett inlägg. Jag bor ju i glesbygd idag. Mm. Och jag fascineras ju fortfarande av hur vi liksom lever kvar i den här gamla primitiva. Vi har 8 busslinjer som går per dag till vår lilla by. Det sitter knappt någon person alls på den här bussen. Det känns ju otroligt förlegat. Det måste gå, precis som du är inne på, att kunna styra upp med den teknik vi har idag.
Och artificiell intelligens, ja, absolut.
Så att, och framförallt också att de inte ska, det ska vara autonoma fordon. Mm.
Men Marlene, tror du vi kommer att titta tabeller framöver?
Nej, men jag är inne på lite samma sak. Ute i glesbygden absolut att det borde bli mer styrt utifrån behovet.
Ja, precis. Ja.
Däremot så kanske det fortfarande, det funkar ju i Stockholm idag där det är mycket folk, såklart. Men
jag tänker också med tillgång till mer data, artificiell intelligens. Ja, redan idag kan man se ett mikroformat där det är så att är det en stor konsert på Gröna Lund eller någonting på Skansen, så sätter man ju, om man börjar sätta in extra färjor och trafikslag. Men det borde ju kunna liksom helt automatiseras och vara datastyrt och mycket mer stödja när människors behov av transporter finns.
Absolut, men det finns ju väldigt mycket data idag på när det reser mycket personer och så vidare, så det är klart att vi kan ta hjälp av AI för att optimera resorna framåt. Mm. Absolut.
Så här tänkte jag, nu, vi har ju pratat och egentligen målat upp en ganska tydlig bild av ett annat, en annan mobilitet i Stockholm som är elektrifierad och som bygger på att vi människor kan accessa den typ av transporter vi har behov av just där och då. Men samtidigt så befinner vi oss i ett nu. Vi har vårt transportslag. Du sa att du bor inte i Stockholm utan det går 8 bussar. Det sitter knappt någon på bussen. Vi har våra transportslag. När kommer de som bor i Stockholm att känna en märkbar förändring? Alltså, hur lång tid kommer det ta, tror vi här? För ofta är det så att när man är mitt inne i någon, det är så svårt att se en förändring som ju pågår. Men när kommer den få ett starkt genomslag?
Jag tror att det kommer komma ganska fort. Om man tänker tillbaka lite nu på när elsparkcyklarna gjorde intåg. Pang, en dag från en annan så stod det bara ute på gatan. Och det blev en jätteboom. Och så tänkte man, det är nog bara en fluga. Men titta nu, de är kvar, de är fortfarande. Och ett värdefullt transportmedel.
Mm. Så ganska fort. Och då kanske man kan dra upp det i 2 delar. Det ena är ju hur vi skapar mobilitetstjänster för så som vi driver transportslagen idag. Och det andra kanske handlar om när vi kommer tillåta en ökad grad av autonomitet. Och det har ju med andra typer av frågor, regelfrågor, försäkringsfrågor och så.
Mm.
Ja. Men vad tror du? Tror du också att det kommer gå snabbt, relativt snabbt?
Ja, jag hoppas ju det. Sen tror jag att det finns en faktor i det här som handlar om samverkan faktiskt. Därför att jag ser att det finns, vi har staden idag med de offentliga ytorna, men vi har också alla privata aktörer, alla fastighetsägare som sitter på en väldigt, väldigt, väldigt viktig tillgång i den här transformationen som vi pratade om inledningsvis. Och här tror jag att det är viktigt att man snabbt förstår vem som kan ta liksom rådigheten i de olika liksom transformationerna. Jag tycker laddinfrastrukturen är väldigt spännande till exempel. Vi har ett jättebehov av att bygga upp en laddinfrastruktur. Jag personligen är väl inte helt inne på att det är rätt väg att göra det på våra öppna ytor ute i stadsmiljön idag som vi gör. Det är en väldigt dyr infrastruktur vi bygger upp, och vi har ju pratat om det idag att vi är väl ganska överens om att den ytan kanske vi hoppas över tid blir något annat.
Det som vi drömde om som gator för barn blir laddgator.
Ja, men lite så. Och det vill vi väl kanske inte. Min vision sträcker sig längre än det. Det är till de här sociala ytorna. Och vi vet också att det finns massor med jättelämpliga ytor för den här laddinfrastrukturen i de privata fastighetsägarnas garage och parkeringsytor som finns också i staden idag. Så här tror jag att det är viktigt att man börjar liksom föra diskussionen. Vem ska liksom ta ledartröjan
du säger
i den här?
Det här? Man ska börja föra diskussionen. Vem är man här?
Nej, men jag tror att det är politiker som får ta ett initiativ. Faktiskt.
Det behövs ett politiskt initiativ här.
Jag skulle nog se det så. Och kanske förstå att också vi kanske ska ta ett ägande av svar att det sker. Men att vi också bjuder in fastighetsägaren i dialogen och säger att det är ni faktiskt som sitter på en väldigt strategisk tillgång. Och jag ser ju att fastighetsägare som förstår den här transformationen, de ser också affären i det. Så att det är liksom inget motstånd där att ta den rollen. För att det är också en affär.
Men jag tror att just den här frågan om energiförsörjning är väldigt intressant. Jag vet att B bilaktörerna, de tänker ju också framför sig att de måste själva också kunna stå för en del av energiförsörjningen. Med liksom temporära laddstationer och så, som egentligen också är datadrivet på samma sätt. Alltså där behoven uppstår. Så som bilföretag så är man ju mycket mer ett mobilitet energibolag idag. Där man också måste kunna se till att försörja, optimera, utnyttja.
Mm.
Och så.
Mm. Och de har samma utmaning kan man ju se då om du kommer till en stad. Mm. För att visst, vi vill ta den rollen, men vi har ingen rådighet över ytan där Nej. Det här ska liksom etableras.
Nej, precis. Marlene, jag vet att en sak som ni jobbar med också, det är ju att inte bara fundera som vi gör här nu, tänker transportslag och system och tjänster, utan människan.
Ja.
Alltså hur skapar vi en stad där det blir enkelt för människor att transportera sig hållbart?
Ja, den nöten försöker vi knäcka dagligen. Men det är ju just, alltså, om man bara, det korta svaret är att göra det så enkelt som möjligt att välja rätt. Vi är ju vanepersoner, du var inne på det Per tidigare. Och står bilen till exempel då i ett garage med en hissresa ner och kollektivtrafiken och cykeln är längre ifrån. Ja, vilket val tar man? Jo, man tar sin bil. Redan där har vi en väldigt enkel nöt att knäcka att vi prioriterar om så att bilen hamnar i ett mobilitetshus lite längre ifrån kanske. Medan cykeln och kollektivtrafiken hamnar mycket närmare.
Mm. Så det handlar om att de facto göra förändringar i stadsmiljön som också underlättar.
Ja, men det är ju inte bara det. För det har vi hållit på med under många, många år och jobbat med de fysiska åtgärderna. Nu handlar det också om att jobba med beteenden. Ta Volvo till exempel och deras reklam. De jobbar med de emotionella värdena hos människor och tilltalar de emotionella värdena och drivkrafterna. Så du kan sitta där och så känner du, oj, wow, vilken bil. Zlatan är med på den här reklamen. Ja, och då kanske du sitter där och tänker, vi behöver köpa en ny bil. Fast du inte har tänkt köpa en ny bil. Det där behöver vi kunna skapa, fast med att kunna välja rätt val.
Mm.
Utifrån vårt perspektiv då, att alla kan inte ha och äga en egen bil.
Nej, alla kan inte heller ha och äga en egen elbil. Är det du säger?
Nej, precis. För så är det. Elbilen är ett alternativ, absolut. Och jag tror precis som vi har varit inne på tidigare att bilen kommer fortsatt ha en viktig roll. Men bilen tar yta. Den tar en jättestor yta om man tittar på cykeln eller människan.
Så och man använder ju den egenägda bilen väldigt lite.
Ja.
Det är därför så är det snarare här med delningstjänster.
Precis.
Så vad du säger är egentligen att alternativa transportslag, hållbart resande, att vi måste också jobba mycket mer emotionellt där,
ja,
på samma sätt. Och det är väl så med all kommunikation, att för att få människor att ändra beteenden, att ta till sig saklig information, så måste man vara emotionell.
Precis. Vi har en metod som vi kallar för en meranalys, där vi gör djupintervjuer med personer för att hitta de rationella och emotionella värdena och drivkrafterna bakom varför man gör de val man gör. Och det gör ju att man sen kan rikta olika kampanjer eller information till de här personerna för att underlätta deras val.
Och det finns också en annan dimension som vi inte varit på här egentligen. Det är ju hur hela vår handelsstruktur möjligtvis kan förändras framöver. Exempelvis idag har vi ju en handel i våra städer där varje enskild butik har sina egna lager, där vi människor går till en butik och sen ska vi bära med oss det vi har inköpt i butiken. Och det skulle såklart gå att lösa på helt andra sätt och minska behovet av exempelvis den egenägda bilen. Därför att det är ju ett argument som finns för många också, att man använder bilen om man är fri och flexibel att kunna göra olika typer av ärenden. Och ändrar man förutsättningarna och funktioner för ärendena så kan man också ändra. Och man kan också spara väldigt mycket ytor om inte alla behöver lagerhålla. Så att det finns ju väldigt mycket sideffekter att gå från en stad där handeln har varit väldigt liksom, dominerande till en stad där liksom, människan och människans livskvalitet är viktigare. Jag tänkte sitta avslutningsfråga är ju egentligen så här, att vi pratar om framtidsmobilitet i Stockholm. Det här är en fråga som skulle säga diskuteras i samtliga av världens alla städer. Finns det någon stad som du tycker Stockholm kan inspireras av?
Ja, jag har nog svårt att svara på den frågan. Jag har inte riktigt inventerat, tror jag.
Nej, men det är okej. Ja, men absolut. Mm. Vad säger du, Malin?
Ja, men jag tänker, du var inne på Paris. Jag är väldigt fascinerad över hur deras borgmästare från en dag till en annan vågade ta beslutet att stänga av en stor del av trafiken med 40 till 50 000 bilister dagligdags längs med Seine. Alltså en jätteviktig transportled. Den klippte hon och gjorde till gång- och cykelväg istället. Mm. Och trafiken löste sig.
Vi avslutar med en liten signal till Murphys politiken i Sverige att kanske våga vara lite modig ibland.
Ja, men jag tror det.
Mm. Ja, det vill jag skriva under på.
Ja.
Bra! Tack så mycket! Tack Malin, tack Pelle för att ni har gästat Stockholm Talks. Tack till alla er som har lyssnat och jag hoppas att ni vill lyssna på fler samtal. Och vi hörs vidare. Tack!
Tack!
Tack så mycket!